neoliberalism has devastated so many people's ways of living and ways of working, forced them from their homes and their jobs, or made life increasingly precarious. So people are made nervous. As a right-wing political operator, if you reach into that fear and say, guess what? The reason you're so afraid, the reason you're so anxious, the reason that the future is unclear is gender. You're able to reorganize and stoke those fears and anxieties in a direction that moves against those minorities in favor of a really strong state.
Välkomna till Apans anatomi. I dagens avsnitt så tänker jag prata om feministisk backlash, skulle vi kunna kalla det, om könslagen och hur den, vad ska man säga, delat feministrörelsen på ett sätt. Och med mig så har jag Myra igen för andra gången och Lotta.
Hej, hej.
Välkomna. Och ni, så min vana trogen, så låter er presentera er själva.
Ja, okej. Jag heter Myra då, jag är frilansskribent, för närvarande mest student och pluggar idéhistoria. Men annars så skriver jag ju, har skrivit mycket om specifikt den här frågan, kan man säga. Om feminism och inställningen eller splittringen som uppstår när det rör kanske framförallt tidigare sexnegativism i någon form, har jag märkt det. Men också faktiskt frågan om transpersoner, deras vara lika vara, så har jag följt i flera år. Ja. Mm.
Jag heter Lotta Ilona Härunen, jag är också frilansskribent och har också skrivit mycket om de här frågorna. Men ja, jag skriver ledare etc. och kulturartiklar i Arbetet och Aftonbladet bland annat. Så, och det är väl främst via kulturtexterna som jag har berört de här ämnesområdena ett par gånger.
Och jag tänkte när jag bjöd in just er två, egentligen om man ska diskutera könslagen så hade det kanske varit intressantare att ha folk med egna transerfarenheter som pratade. Men jag tänkte att jag inte skulle vilja att vi bara diskuterade snävt lagen så att säga, utan försökte sätta den i en större bild vad som händer i världen. Och då vet ju jag liksom att ni har skrivit mycket om det här i andra artiklar. Och nu har ju till exempel Judith Butler har kommit med en bok som heter Who's Afraid of Gender? Som, det är en väldigt arg Judith Butler. Jag har aldrig läst henne så rasande och så icke-akademisk samtidigt. Hon förstår att hon måste skriva tydligt. Men hon rasar över hur det som beskrivs som genusideologin och det som kallas antigenusrörelsen, anti-gender movement. Mm. Och jag tänkte att det är där någonstans att förstå det här som en så här anti-gender movement som vi också kan förstå motståndet mot den här könslagen. Mm. Men om vi börjar säga någonting om könslagen i alla fall, för nu har den ju gått igenom. Mm. Och det har ju redan funnits en sådan lag på platsen 1972. Mm. Och den här uträtts i 17 år. Och det är också, det kommer ju från EU ett krav när det gäller att det ska genomdrivas sådana i de olika europeiska länderna och vi är det sista i Norden. Så varför blev det sånt liv kring könslagen nu?
Jag tänker mig att dels kan man absolut se det här som ett symptom, att den blir på något sätt en offer för en kanske mycket större konflikt, som du är inne på det här med liksom antigenus, att man upplever på något sätt att, att transpersoner, att det är en del av något så större hot mot etablerade strukturer. Jag har inte hunnit läsa Butlers nya bok, men jag skulle kunna tänka mig att det handlar mycket om precis den saken, liksom, hur det här egentligen hotar saker som, eller försanthållanden som vi, som skakar om ganska många människor. Att man måste börja liksom ifrågasätta saker som man har sett som grundläggande och fasta och trygga. Men jag tror också att man ska nog kanske också fundera på vilka som tjänar på att flytta hela fokuset till den här sortens kulturkrigsfrågor. För som du sa så är den här utredningen håller på i 17 år. Och det har inte varit ett sånt där ramaskri under tiden eller att folk har uttryckt alla de här sakerna. Utan det är liksom någon sorts bubblande, kokande, ska man säga, transfobi egentligen. Eller oro för någonting lite vagt och abstrakt som har liksom vuxit de senaste åren. Som nu får en fråga att hänga fast sig vid. Och där de kan göra någon sorts politisk kamp. Men också att vi har en vansinnigt inkompetent sittande regering, tror jag, som gärna vill flytta fokus till den här sortens frågor för att inte behöva prata om riktiga saker.
Mm. Jag håller med om mycket, förutom att jag tror inte att den här regeringen ville flytta fokus i det här, för det har nog skadat Ulf Kristerssons förtroende.
Kanske med deras stödparti.
Ja, precis. Ja, men exakt. För så tänker jag att, så här, att den här lagstiftningen i Sverige har liksom blivit ännu en bricka i Sverigedemokraternas eller högerns kulturkrig. Mm. Det här är deras favoritämnen för att det mobiliserar deras kärnor eller kärntrupper och liksom har väldigt många personer omkring. För människor utanför som liksom inte är högerextrema. Om jag tänker på kvinnorörelsen som delar av kvinnorörelsen som engagerats i det här, så tror jag att det handlar liksom mer om frågor som lätt väcker känslor liksom hos människor. Just så här osäkerhet, man förstår inte vad det är, det säger emot vissas teoretiska ramverk till exempel. Men jag tror heller inte att vi ska glömma bort att så här, Sverige har blivit ett auktoritärare land de senaste 10 åren. Det hade varit helt otänkbart och omöjligt att skriva debattartiklar alltså för 10 år sedan om att nu står den enade, jag ifrågasätter verkligen att det handlar om en enad kvinnorörelse, men det hade verkligen inte gått när Bang hade sina sista storhetsår, när alla feminister var på Pride, när alla allianser höll på att byggas, när Fi hade sitt håll igång. Alltså det skulle varit helt omöjligt att påstå att hela kvinnorörelsen är emot den här lagstiftningen, att transpersoner hotar kvinnobegreppet i sig självt. För så såg inte det politiska landskapet ut då, men idag har gränserna för det politiska samtalet förflyttats så pass mycket att det här plötsligt är en självklar ståndpunkt för många feminister. Och för mig är det ett tecken på att även vissa feminister har liksom blivit mer auktoritära även i Sverige.
Jag tänker på det när det gäller hur högern har förhållit sig till ytterhögern och alternativmedierna. Så är det, någonstans har ju de så kallade högeralternativmedierna, hatsajterna, har ju någonstans dragit i högerns gräsrötter underifrån och inriktat sig mycket på att fånga in moderata väljare, kristdemokratiska väljare och rycka dem den vägen. Att det var ju en led i kampen att få bort Anna Kinberg Batra. Mm. Och Hanif Bali har liksom varit en del av den här rörelsen. Att de tidningar som så här Kvartal och Bulletin som har vuxit fram, de har nischat sig på den här, att rycka i gräsrötterna. Så där har det varit så tydligt nu att det här, den kampen trodde man de hade vunnit om de borgerliga partierna, för de har flyttat sig alla andra frågor, i lag, i invandring, när det, eller vad som helst. Men här finns den här konflikten kvar, och att så här, Ulf Kristersson och delar av Liberalerna så hårt fortfarande fortsatte driva. Alltså det är ju mer Reinfeldt-politik på många sätt.
Ja, så. Visst. Ja, det var lite förvånande. Jag tror också att de faktiskt har underskattat hur stora hbtq-frågorna faktiskt är i delar utav. Mm. Alltså att det är stort för Liberalerna och att det inte har försvunnit ur Liberalerna, det tror jag inte förvånar särskilt många egentligen. Men det finns liksom väldigt många hbtq-vänliga moderater också. Mm. Liksom. Och det kommer ju mer, kanske mer från det här allt är fritt, allt är öppet, liberalismen. Liksom. Alltså just Reinfeldt, Timbroit, nyliberala. Det här är ju samma personer som eller samma ledning som för 30 år sedan sa vi ska öppna alla gränser, vi ska ta emot alla invandrare för att gränser är statligt förtryck. Typ.
Ja, framförallt
det. Och också att det finns en närhet till hbtq-rörelsen. Den har funnits och det finns etablerade kontakter och så här. Så att, och liksom att det här är faktiskt frågor som Ulf Kristersson till exempel och personer som finns närhet som är, de är på riktigt och de tror genuint på det här. Sen tror jag inte att Ulf Kristersson var superglad när det kom och hur debatten blev, och att han hanterade det katastrofalt, eftersom de på något sätt nog kände att de ändå lite behövde backa för SD, samtidigt som de inte ville göra det för att det hade kostat ännu mer, tror jag.
Ja, men titta bara på, om vi ska dra någon sorts parallell på sagoläsande drag queen debatten som ju egentligen försöker använda samma sorts, så här, nu kommer det män i klänning och våldtar barn. Ja, men alltså, så här, det är samma.
Men det var verkligen en prelude till det här.
Mm. Mm. Och där var ju Sverigedemokraterna enormt liksom brutala mot bland annat Ulf Kristersson. Sådär, jaha, du stöttar Pride så du tycker att pedofili är okej. Alltså de var ju verkligen så här grova i sina påhopp. Och då fick de ju väldigt lite, det fick de väldigt lite backlash för. Så man sköter liksom det där under bordet eller sådär. Liksom.
Någonstans så har jag på känn, när jag har pratat med folk, som jag faktiskt gör ibland inom Sverigedemokraterna, så har ju de pratat om att nu har SD fått igenom saker, de har drivit tider framför sig, men nu måste de på ett sätt markera en form av opposition, att de måste gå på hetskare mot, de kan inte stå vara de som försvarar Tidös politik, utan de måste driva tider framför sig. Och här hittar de den konfliktfråga som passade dem då. Allt som anspelar liksom till, precis som ni sa, från drag queens till trans, har varit så tacksamma för dem att göra den här...
Och woke-vänster.
Ja. Underifrån mobiliseringen mot högern. Men precis som du skrev, Lotta, i din artikel i Arbetet, när du gick ut och bemötte bland annat Annika Strandhäll, och tidningen Parabol, gick, den nya vänstertidningen, gick ju också väldigt tydligt ut, så här, kvinnorörelsen kommer aldrig förlåta er. Ja, men de talade i hela kvinnorörelsen, hela feminismens namn så här, och det här är ju någonting nytt, att det blev den här märkliga kombinationen, för den fanns ju inte alls i drag story hours, i drag dreven och pride dreven på det sättet. Vad kommer det här ifrån då?
Jag tror dels att det handlar om praktisk organisering, även liksom, för Annika Strandhäll är ju ordförande för S-kvinnor och riksdagsledamot för Socialdemokraterna, som också var den som tog fram den första lagrådsremissen. Utkastet till den här lagen medan hon var socialminister på Socialdepartementet, där jag faktiskt, full disclosure, också har arbetat samtidigt som Annika Strandhäll var minister, även om jag inte arbetade för henne. Men jag var där de åren som det här togs fram, och... Alltså, så fort jag började läsa Annika Strandhäll skriva Den samlade kvinnorörelsen och så vidare, då tänkte jag, talepunkt. Eller alltså, det här är politikens strategi för att liksom visa enighet. Och hon har säkert, eller så här, de har säkert pratat ihop sig mellan liksom ROX och liksom de kontakter som S-kvinnor har, delar av S-kvinnor har därigenom. Men det här, alltså att det är en enad samlad kvinnorörelse, det stämmer ju liksom inte. Nej. Det är inte sant, utan det är en konstruktion som de har byggt för att det gynnar dem, men den ignorerar väldigt stora delar av kvinnorörelsen, och den ignorerar väldigt många feminister och lägger liksom locket på att den är numera splittrad. Mm. Liksom, kvinnorörelsen är numera splittrad. Vi har jättemånga kvinnojourer som har brutit sig ur unison på grund av framförallt transrättighetsfrågor. S-kvinnor är inte enade i det här. Det visar sig att S-kvinnor har inte ens fattat ett starkt kongressbeslut emot den här lagen, utan de har fattat ett kongressbeslut mot den tidigare lagskrivningen där det då skulle råda helt självbestämmande om det juridiska könet, alltså att du behöver liksom inte ha ett läkarbesök och så vidare, det måste du ju nu liksom. Och det är ju den linjen som RFSU och RFSL också driver egentligen, så här, totalt självbestämmande, vilket man kan tycka är fullt rimligt, eller så tycker man att den här kompromissen är bra, eller så tycker man att den här kompromissen är skitdålig. Men väldigt många unga S-kvinnor har ju liksom alienerats fullständigt från det här, och det är så här, jag vet att de finns för att de har pratat med mig, att det skulle komma ett upprop mot dig visste jag innan du visste det liksom. Nej, men så att det är båg liksom, men det är en retorisk strategi som används av politiska rörelser och organisationer i alla tider liksom. Att vi är enade, vi är många.
Och Myra, du har väl följt den här strömningen någonstans länge, så...
Ja, jag insåg ju att en av de första texterna som jag sålde när jag började som frilansskribent, så typ 2018, handlade om, jag tror det var typ tredje texten som jag skrev för Opulens på den tiden, handlade om specifikt eller nämnde liksom den här faran hos när kvinnorörelsen eller när feminister på något sätt börjar ansluta sig till väldigt reaktionära, traditionellt liksom höger argument om kvinnors kroppsliga integritet och sådär. Och då, så som jag nämnde precis i början, så gällde det ju väldigt ofta frågor som rörde sexarbete i olika former, så att porr eller prostitution eller så. Mm. Men att det är ett tema, det här att man pratar väldigt mycket om kontroll över kroppar, tycker jag, som är tydligt. Och att det är samma människor som jag, för jag har skrivit en text åt Arbetet för några år sedan om så här, hur mobbad jag blev av samma, inom citationstecken, kvinnorörelse. Det vill säga typ Kajsa Ekis Ekman-gänget som nu är jättearga TERFs, men också kvinnojourerna. För att jag hade skrivit en text då och sa man kan inte förbjuda porr för det finns gränsdragningsproblematik i det liksom. Mm. Och då var det så här, vi tänker inte ta emot pengar från den organisation som jag jobbade med då, som vi ville skänka till kvinnojouren, till Unison. Vi kan inte ta emot det för att er debattör vill att barn ska typ se våldsporr. Och jag bara, oj, det var lite galet. Så.
Jag och Myra tillsammans med några andra skribenter var ju med i samma resa just i de här, alltså specifikt i då när porrfilterdebatten gick hög, där Rocks medlemstidning blev fällda i mediernas etiknämnd efter att vi hade fått väldigt galna epitet utav en utav deras skribenter. Jag tror det var en av de första gångerna som jag faktiskt pratade ordentligt med dig. Och det var också kul eftersom de ju då påstod att vi var väldigt organiserade.
Vi var
lobby och första gången vi pratade med varandra i en gruppchat och vi bara så här, du har också blivit omnämnd i den här texten, har du tänkt att och anmäla till mediernas etiknämnd, vi kanske ska skriva den gemensamt.
Men så att jag uppfattar ju liksom att den här splittringen, om vi ska kalla den det, eller den här skismen har ju pågått länge och kanske alltid har funnits där, men att fokus har legat på andra frågor där man har varit mer överens. Så. Men om man har stuckit ut hakan i någon av de här frågorna så har man ganska snabbt blivit sådär, du är inte en feminist, du företräder inte oss. Liksom. Det är väldigt, väldigt fientligt.
Och framförallt, för det tycker jag, det är en återkommande trop i den här debatten, du vill skada barnen.
Mm.
Och jag tycker att det är liksom den främsta, vad ska man säga, reaktionära ryggradsreflexen av dem alla, att både liksom pornografifrågan handlade väldigt mycket om liksom magkänsla i relation till barn, och så har även liksom argumentationen kring könstillhörighetslagen varit att så här, det här kommer skada barnen. Antingen så kommer de att skadas genom att de skär sönder sina underliv som 14-åringar, eller så kommer de att skadas genom att onda män byter personnummer och då könsidentitet och tar sig in i deras omklädningsrum. Liksom.
Mm.
Och de här typen av argument återkommer ju liksom i minoritetsrättighetshistorien konsekvent.
Oh ja, det finns enorma likheter till hur man pratade om homosexuella, framförallt män.
Mm.
Alltså det är ju alltid så att fokus ligger, det är ju samma med hur man lägger allt fokus på transkvinnor liksom och misstänkliggöra dem. Det gör man ju på nästan exakt samma sätt som man pratade om homosexuella män under kanske framförallt 70-talet och sådär.
Hanna Gustafsson gjorde en otroligt bra genomgång. Hon är feministisk skribent, kanske mest känd för att ha lanserat begreppet hämndporr och även våldtäktskultur i svensk debatt för många år sedan. Men hon gjorde en väldigt, väldigt, väldigt pedagogisk genomgång där hon sa att jag förstår att det är jättefrustrerande för feminister som Strandhäll, Agnes Wold, Ekis Ekman att bli jämförd med liksom personer som var emot könsneutrala äktenskap till exempel, eller att homosexuella överhuvudtaget skulle få komma ut ur garderoben. Men med det sagt så är likheterna slående liksom, och att bathroom panic till exempel är ett etablerat begrepp, liksom, att just spela på rädsla för omklädningsrum, toaletter. Och bathroom panic kommer ju liksom ur hur homosexuellas rättigheter har liksom misstänkliggjorts. Och liksom.
Ja, och också argumenten om att det ska vara någon form av social smitta, att barn blir indoktrinerade, att ifrågasätta sin identitet, oavsett om det liksom är sexuell identitet, könsidentitet.
Det är en trend.
Det är verkligen omöjligt att inte göra dem. De drar de parallellerna, tycker jag. Och gillar man inte den liknelsen så kanske man ska sluta likna dem, kan jag känna.
Och så tar hon upp det här slippery slope-argumentet också. Att det är liksom en glidande skala där, om vi tillåter det här. För väldigt lite av den här debatten om könslagen handlade ju om vad som stod i lagen. Mm. Utan det handlade om den här lagen går igenom, som är i stort sett den vi har haft i 50 års tid, så kommer det här och det här och det här inträffa. Mm. Liksom Barbie-könen och liksom...
Dubbelkönen och Barbie-könen.
Ja, dubbelkönen. Och då kände jag alltså att jag verkligen inte trodde att den här debatten kunde spåra ur mer. Men vad var det, fyra dagar före omröstningen så kom just Barbie-könen och dubbla könsorgan. Mm. Och att folk liksom... Människor som på något vis tänker sig att de ska bli tagna på allvar spred de texterna och liksom och den typen utav skräck och farhågor. Och i det läget kan jag också säga, men om du drar det så här långt, alltså vad är det här om inte irrationella rädslor? Mm. Vad är ett annat ord för det? Jo, det är fobiskt. Ja. Liksom. Det är exakt det det är. Och jag är ledsen. Liksom, alltså, att jag har jättestor liksom, förståelse för att specifikt särskilt en massa liksom, att transorganisationer gärna inte vill slänga sig med det begreppet. Liksom, för att det får folk att slå bakut och det kan kortsluta en debatt fullständigt. Men så här, I call it as I see it, liksom, att så här, det är klart att det här bottnar i transfobi.
Ja, 100%. Mm. Och också, för det påminner mig så väldigt mycket om, förutom att det påminner liksom om argumenten som används, är samma som används mot homosexuella, så reflekterar det också över det här att liksom hålla på och måla upp, liksom, dela bilder på liksom, opererade könsorgan för att liksom, titta vad hemskt det här är. Påminner jättemycket om antiabortrörelsens tendens att liksom, gå runt med skyltar på aborterade, med bilder på aborterade foster. Liksom. Alltså, det är verkligen så, det är en debatt som bottnar i äckel och rädsla på ett sätt som är... Mm. Inte alls som med juridiken att göra, som vad den här lagen handlade om. Det handlar om tråkig jävla juridik. Men man gör det till så här, titta på det här uppsprättade könet. Och för mig så borde man, oavsett vem man är, oavsett vilken sida debatten är, när man börjar hamna där, liksom, och dela så här äckelbilder till folk som argument, då borde man någonstans reflektera över, så här, vänta nu, vad håller jag på med?
Så men vad... Nu är vi en bra bit ifrån att problematisera statistisk insamling.
Ja, verkligen.
Databaser. Jag skrev en text i Aftonbladet i höstas där jag liksom har spårat Agnes Wolds radikaliseringsresa på Twitter. För den resan har ju hon gjort. Liksom att hon började med att oroa sig för statistisk insamling. Så här, jag håller inte med om den kritiken mot lagen, men fair enough. Liksom. Alltså, jag tycker inte att det är en konstig fråga för kvinnorörelsen att ställa. Att, så här, hur blir det här? Och sen så får och skriva det i remissvar. Och sen så får liksom, lagstiftningen se till att anpassa sig till att det faktiskt går att samla in könsdata. Vi behöver den liksom, för jämställdhetsarbetet. Men den var aldrig egentligen under hot. Och nu, liksom, nu har det... nu har SCB har sagt att det här är inga problem. Det handlar om en så otroligt
länge,
liten...
Tror jag.
Ja, exakt. Och det var det de skrev i sitt remissvar.
Norge och de andra länderna har sagt att det här har inte varit
exakt,
problem för oss.
Exakt. Men jag köper ändå att det är någonting som kvinnorörelsen ska engagera sig i. Att så här, kommer det här på något sätt påverka liksom, den data vi behöver för att spåra jämställdheten i samhället? Fair enough. Men den började där. Och Agnes Wold har ju då slutat i Barbie-kön och dubbla könsorgan, bokstavligen. Liksom. Och det är en process som man kan följa över Twitter och man kan följa den utifrån vilka som delar henne, hur mycket engagemang hon får. Och det där är ju en effekt som specifikt Twitter kan ha på otroligt många debattörer och i grund och botten liksom kloka människor. För att den har en radikaliserande tendens till vänster och till höger.
Mm. Jag tog och lyssnade igenom Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhams podd som de har tillsammans när de hade Agnes Wold som gäst. Och jag tror de gjorde 4 poddar inför liksom, riksdagsbeslutet. De var helt frenetiska i att pumpa ut. Och en var då Agnes Wold med i där hon satt och pratade. Och då är det här med genusideologin som hon lyfter som problemet, och att det är motsättningen mellan feminism och genusideologi. Mm. Och det var den punkten hon, Arpi och Windham möttes, liksom. Mm. Att det är genusideologin som har förstört det här, och det är de som ser att genus är liksom, kön är något flytande, det är någonting som är förändligt och kan ändras. Medan hon pratade ju om då, det stora problemet enligt henne var att hon sa att de som hörs i debatten, det är transkvinnor, en liten grupp transkvinnor. Men de flesta som gör transitionering är unga kvinnor, hävdar Agnes Wold, och att det där har ökat exceptionellt, och att det är det som...
Nej,
men det är det, och Strandhälls argument, ja. Det är det de har lyft på gång då, att det här handlar om unga kvinnor och om unga kvinnors förändring. Att de vantrivs i att vara kvinna och inte vill vara kvinna, och därför är det liksom ett antifeministiskt, eller ett hot mot feminismen, liksom. Att kvinnorörelsen snarare då skulle vara att, liksom, att stärka kvinnans representation, erkännande, och genusideologin är det som undergräver.
Och förstärker patriarkatet i slutändan. Ja. Typ. Ja. Jag tycker att det där är intressant att dissekera, för att jag tycker att det där är att slå knut på sig själv. Liksom, och det i sig gör det liksom så här, logiken här är ju liksom, det finns flera argument i den här debatten som bygger på ganska många logiska felslut. Och också i sig osynliggör transerfarenheterna. Liksom, att säga att okej, alltså för att vi som kvinnor kan vara överens om att det är piss att leva i ett patriarkat. Men testa en dag som transman eller som transkvinna. Alltså så att om det skulle vara så att unga kvinnor väljer att lämna kvinnoskapet på grund av hur tufft det är att vara som kvinna, så korkade ingen 13-14-åring att de tror att det skulle vara lättare att vara en transperson. För det är det inte. Och den andra, apropå liksom bathroom panic och just hur farligt det kan bli att liksom så här att trans eller liksom att män får tillgång till kvinnors rum, det bygger ju på en tanke om att transkvinnor på något sätt skulle vara exceptionellt mycket farligare än cis-män. Och det stämmer inte heller statistiskt, vilket har varit intressant att följa, för att när den här debatten rasat som högst i Sverige, så har vi samtidigt haft en polismyndighet som säger vi har misslyckats med mäns våld mot kvinnor, och det är fortfarande så, och det är så himla märkligt att den så kallat samlade kvinnorörelsen inte klarar av att se det, för vi vet att den farligaste mannen i din omgivning är den du känner. Det kommer aldrig vara någon som någon träffar i något omklädningsrum. Bytt personnummer eller ej.
Ja, första gången jag stötte på den här debatten, det var ju när jag höll på med tidningen Brand i olika omgångar. Första omgången så runt millennieskiftet 2000-2001 så fanns det en massa fanzines i Sverige. Och det fanns ett fanzine som hette Radarka från Umeå. Ja, men de körde en radikal feministisk linje, och någonstans hela den så här anarka-feministscen som jag var nära, vi hade ju växt upp i radikalfeminismen. Vi gick i kvinnofrontens studiecirklar. Vi åkte på rockskonferenser, seminarier och deltog. Och det fanns ju, alltså det var en fantastisk skolning på många sätt. Men den var ju väldigt färgad på ett sätt av en maoistisk vänster. Att det fanns kvinnor, män, ena gruppen underordnade, andra underordnade. De här kollektiven, det är subjekt man utgår från. Det var aldrig någon så här, hur skapas kvinnor? Hur blir man kvinna? Hur blir man man? Hur förändliga är de här? Och queer-ideologin såg ju dem som, det här var en liberal infiltration.
Liksom, och det hör man ju i debatten nu också, ja. Att det är liberala tankar som queer-rörelsen.
Precis.
Och de hade egentligen inte fel, för vilka var de här queer-personerna? Det var Alexander Bard, Don Kulik, och det kom också via en rätt liberal falang som var med, som var tidiga med fingret i luften och introducerade det. Men den där Radarkas grej, de var så här, de kämpade för rätten till separatism, vilket var väldigt viktigt i anarkafeministrörelsen, att ha kvinnokaféer, ta natten tillbaks demonstrationer. Och de beskrev det som så att män vill alltid ta sig in i separatistiska kvinnorum. Och därför vill de in på kvinnokaféerna. Och för att göra det alltså för att komma nära feminister så att säga, då det första man kunde göra det var att bli en genusvetarman. Att man läste genusideologi, läste queer-teori liksom och kom närmare. Så att det var liksom patriarkatets strategi nummer ett. Och sen så patriarkatets strategi nummer två, det var liksom någonstans då att inse att de attraktivaste kvinnorna, de var ju feminister, men de var även lesbiska. Så att då gällde det liksom inte bara få tillgång till kvinnokaféerna, utan även det gällde att liksom byta kön för att få tillgång till de lesbiska kroppar liksom. Vi satt ju och garvade åt det där då och tyckte, men tror om att så här, transkvinnor går till bastun sen på gymmet och sitter och skryter för liksom de anabola männen. Vad vet ni vad jag har liksom fått tillgång nu? Liksom, att det var så världsfrånvänt. Liksom. Men någonstans, de fick ju föreläsa om det där. Jag förstod ju ändå liksom att det fanns en genuin oro över att kvinnojourerna hade behov av en separatism. Och många av dem som blev drivande TERFs, de var ju kvinnor som också hade varit utsatta för patriarkalt mäns våld. Ja. Där kvinnojourerna hade spelat en viktig roll. Och det var också en fredad zon där de kände att dit kunde liksom män inte nå. Och hela liksom den ideologin som var en del att bearbeta det. Att kvinnojourerna var, du kan inte förändra det du har varit med om, men du kan arbeta för att andra inte ska utsättas för det. Så att det var ju ett väldigt politiskt arbete som kom ur det. Men det är som att den här vurmen för separatismen då, liksom, om man jämför sig för 10 år sedan, då var det Ivar Arpi och Schweiman och alla de. Separatism var det värsta som fanns.
Ja, jättefarliga.
Ja. Antirasistisk separatism, det var rasism. Mm. En feministisk separatism.
Kvinnofestivaler skulle man liksom anmäla för diskriminering. Alltså det var så himla mycket sånt här.
Men nu är det liksom strikt bondande kring det där, att det, jag tycker det är det enda argumentet som är verkligen värt att ta på allvar, även om det finns de här panikargumenten någonstans runt omkring, och att kvinnojourerna, det är där de trycker på liksom, så att vara en separatistisk frizon liksom. Även om jag inte köper argumentet så förstår jag vad den rädslan kommer ifrån, så att säga, någonstans.
Absolut, alltså, och jag återigen för att referera till liksom porrdebatten, för att jag upplever att de är väldigt lika, därför att även där finns det ofta något inslag av alltså personligt trauma i botten. Alltså att många, tror jag, av de kvinnor som är väldigt, väldigt rädda för det här har själva erfarenhet av till exempel sexuellt våld i porrfrågan sådär. Eller partnervåld eller vad det kan vara sådär. Patriarkalt våld i största allmänhet. Och jag tror att det gör ju såklart att man måste hitta något sätt att förhålla sig till resten av världen efter det. Och liksom förklara hur den här traumatiska personliga upplevelsen går att förklara och passa in i liksom ens bild av världen. Och där tror jag att det kan bli ganska lätt att tänka att lösningen här är liksom att vi ta bort allt sex, ta bort alla män, liksom, då kommer inte det här kunna hända igen. Även om vi, som Lotta var inne på, vet att risken för att en random cisman ska utsätta dig för någon form av våld är ganska låg i sig. Det är de du känner, det är de du har närmast dig som är ett hot mot kvinnor. Så att jag tror liksom att den här känslan är på riktigt och är värd att värna om och lyssna på och vara försiktig med. Men jag insåg i porrfrågan till exempel då att om du pratar med någon som inte kan se någon form av sexuell skildring utan att se sitt eget övergrepp i det, eller som inte kan se en transkvinna i ett kvinnoseparatistiskt rum utan att omedelbart liksom projicera sitt övergrepp eller sin utsatthet för våld på det, där finns det liksom ett problem, för att man kan inte, vi kan inte hålla på så. Liksom. Det går inte att föra en debatt på de premisserna. För det har ganska lite med praktiska lösningar att göra oftast. Det är bara så här, jag är rädd, jag är illa till mods. Och det är fullständigt legitimt. Men det är någonting som du kanske inte ska ta i en debatt om hur man ska behandla alla andra människor med viss grupp.
Jag tänker att alla liksom hanteringar och lösningsförslag utifrån den känslan är liksom inte nödvändigtvis rationella sätt att organisera världen, även om känslan är legitim. Liksom. För den känslan kan du ta till väldigt många olika platser. Liksom.
Mm.
Jag tror liksom inte heller att transkvinnor, det här är också en resursfråga någonstans, men liksom att transkvinnor på en kvinnojour är ett hot mot kvinnorna på kvinnojouren. Transkvinnan löper i mycket högre utsträckning liksom, risk för våld i andra typer utav utrymmen. Liksom. Men också att så här, kompetensen finns inte på hur många platser som helst. Liksom. Och jag tror inte heller att det finns resurser att ha säg transseparatistiska kvinnojourer, så vart ska de ta vägen liksom, för att få rätten som de också har rätt till. Så jag förstår liksom, de kvinnojourer som bröt sig ur Unison för att vilja släppa in. Liksom. Men någonstans är det också det är en praktisk fråga. Liksom. Kulturkriget kring det här är ju mycket större, och i grund och botten så handlar det ju liksom också om krafter som samverkar för att förneka liksom, en grupp människor rätten till liv och hälsa i slutändan. Liksom. Mm. Till vård, evidensbaserad vård, mind you.
Mm.
Jag vet att den här kassrapporten som gjordes i Storbritannien nu, den har ju delats ganska mycket i den svenska debatten också. Och särskilt av Agnes Wold. Och när jag liksom började titta närmare på den så bara, men den här säger ju inte det du tror att den säger. Den är ju jättestarkt på sig, den här gruppen, väntetiderna är alldeles för långa, väntan på vård är alldeles för lång i Storbritannien, vården är dåligt organiserad och, liksom, och vi behöver forskningsresurser för mer liksom, erfarenhets- och evidensbaserad vård. Hormonbehandling ska liksom baseras på, och pubertetsblockerare ska baseras på medicinska bedömningar. Det passar nämligen inte för alla, men för dem det passar ska det existera. Och, liksom, och rätten att liksom kunna socialt transitionera, alltså inte medicinskt, den behöver också värnas. Liksom. Och sen, men Agnes Wold, det här är inte det du tycker, och ändå blir det. Det har ju liksom HBTQ-organisationer också varnat för, att den här rapporten, så här, de lyfter vissa frågetecken och viss oro. Men också att så här, den här rapporten har använts som ett slagträ för att säga någonting helt annat än vad rapporten säger. Liksom. Mm. Och att det är ett hot för att lagstiftningen riskerar att påverkas av hur den används, av vem den används snarare än vad som faktiskt står i rapporten.
Mm.
Att, så här, att den används av människor som vill förbjuda hormonbehandlingar rakt av, till exempel.
Precis, och det här är ju liksom ett återkommande problem och kritik. Jag vet att när det som låg till grund till exempel för att vi i Sverige blev mer restriktiva med pubertetsblockerare var att man gjorde liksom en koll på forskningsläget, och sen så säger man att ja, vi kan inte riktigt garantera, jag kommer inte ihåg, om det var 5 studier man hade tittat på, och så sa man att typ 4 av dem säger att det verkar vara bra, en av dem säger vi kan inte vara säkra. Men i och med att man inte kan göra blinda, alltså du kan inte göra kontrollgrupper som du kan göra med annan medicinering. Med annan medicin kan du ge en grupp placebo-tabletter och så kan du se, kan du se om du får bättre utfall. Det är lite svårt när det gäller hormoner, i och med att de har så tydliga fysiska effekter. Så den kritiken återkommer ju liksom, och den måste man ju ta upp om man är någon sorts ansvarsfull medicinsk forskare, att säga att ja, nej, men vad vi kan se så är utfallet bra, men vi kan inte garantera att det här har med hormonerna att göra. Mm. För vi har inte testat utan hormoner, för vi kan inte göra det på något etiskt sätt. Liksom. Vi kan inte sätta folk i liksom, ett läger och tvångstransa dem för att ha en kontroll. Alltså, så här, vi kan liksom inte... och det används ju väldigt ofta. Så, det finns inget stöd för det, det är dålig forskning. Så, vi kan inte, det är den forskningen vi kan göra, och den forskning vi har och kan göra är liksom solid utifrån att det verkar ha väldigt positiva effekter.
Mm.
Sen är väl också som feminist så kan jag ju känna att lösningen på det här, om man nu, man kanske måste välja fot lite grann, alltså antingen är det ett problem, Ekis gjorde några sådana här, där det å ena sidan är ett problem om vad var det hon sa i någon intervju, håriga snoppar i klänning typ, in i damernas omklädningsrum. Å andra sidan är det ett problem med alla typer av könsbekräftande behandlingar, därför att det förstärker kvinnonormen.
Mm.
Så att så här, som transperson, det är ju det som gör att transpersoner känner att de inte får existera, därför att de kan inte existera utan att liksom försöka förhålla sig till en ganska snäv könsroll, liksom rent visuellt så att säga. För om de inte förhåller sig till det, om de har lite skäggstubb och klänning, då blir de misstänkliggjorda som äckliga gubbar i klänning.
Och får heller inte tillgång till vård.
Nej.
Alltså för det har ju varit ett krav. Ja. En del av den här lagstiftningen, och det var ur den delen som hela den här jäkla Barbie-köns-grejen kom, vilket var att dra väldigt stora växlar. Men en del av lagpaketet som klubbades i riksdagen handlade också om att öppna upp transvården till även icke-binära. För så har det inte varit tidigare. Så att du har liksom varit tvungen att gå till en psykolog och läkare och bevisa att du är kvinna på det sättet som kvinnligheten är socialt konstruerad. Ja. Alltså på det sättet som kvinnligheten är ett genus. Det vill säga, du behöver tycka om vissa saker, du behöver ha ett visst sorts smink, du behöver klä dig på ett visst sätt, du ska liksom radera dina maskulina detaljer, vilket ju så här, och nu vill man modernisera den för att det också, det skadar ju liksom även både transpersoner men också personer som inte vill eller kan liksom kategorisera sig in så stenhårt utifrån liksom normativa könsroller.
Mm. Och där har man ju någonting som en liksom, jag kan tycka att på samma sätt som vi var inne på det här liksom att det finns något sorts feministisk vilja att säga att de här stackars unga flickorna som bara vill fly kvinnligheten och därför blir trans. Som jag tänker mig att man liksom applicerar någon sorts logik från det här. Vi vill vara emot typ att unga tjejer känner att de måste plastikoperera sig eller så passa in i en norm. Där skulle man ju verkligen kunna säga att, men vänta nu, den här retoriken vi driver här, där vi säger att vissa kvinnor är liksom mindre kvinnliga för att de inte passar in i den här normen.
Mm.
Alltså det är det mest normativa och könsrollsbefästande man kan göra någonstans. Och att man inte reflekterar mer över det, att man inte reflekterar över hur man beskriver transpersoner som en extremt binär grupp. Alltså på samma sätt som man kan kritisera att man beskriver män och kvinnor som väldigt så här, tydliga, binära, essentiella grupper, så gör man det med transpersoner och säger liksom alla transpersoner är antingen män i klänning som vill våldta folk eller stackars jag-svaga, unga tjejer som har drabbats av någon form av patriarkal trend. Liksom.
Mm.
Så det är ju den mest reaktionära, liksom sexistiska synen på kön som jag har sett på länge.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och att det här skulle plötsligt bli en grej i ett så pass jämställt samhälle som vi ändå lever i. Det är en så konstig premiss att man tänker sig att vi har aldrig varit så jämställda i samhället som vi är idag. Så varför är det nu som alla unga tjejer plötsligt skulle försöka fly kvinnorollen? Och inte förut.
Det finns ju någon typ av särartsfeministisk drag i det här. Liksom, för det jag har liksom läst om att så här, vad är det, tredje vågens backlash, liksom, eller andra vågens backlash, alltså att även liksom 68-feminismen, 60-70-talsfeminismen, som ju till stora delar var ganska likartsfeministisk, alltså i meningen att så här, det finns inga biologiska skäl till att behandla män och kvinnor olika på arbetsmarknaden eller i hemmet och så vidare, men att den liksom på 80-talet följdes av starkare liksom särartsfeministiska krafter, att så här, kvinnor är kvinnor, män är män, men problemet är bara att vi inte värderar dem likadant, de är olika men de värderas inte likadant, och så även på 90-talet, och samma sak tycks ju liksom ha börjat genomsyra liksom delar av kvinnorörelsen nu, att så här, vi måste bevara kvinnobegreppet och kvinnoskapet betyder någonting.
Mm.
Och absolut finns det biologiska saker det innebär. Jag läste den här boken Haggor som, ja, nu har jag tappat författarnamnet, men en brittisk författare som översattes precis i svenska, och hon skriver ganska mycket om så här, ja, men just det obetalda hemarbetet, liksom det materiella, alltså ojämställdheten är ju också en materiell sak. Det är inte bara en fråga om identitetens placering i samhällsstrukturen eller i liksom det sociala spelet mellan människor, utan det är också en praktisk ekonomisk struktur, liksom det obetalda hemarbetet, omsorgen om barnen, graviditeter, liksom att det finns vissa erfarenheter som många biologiskt, liksom, eller personer som så här, assigned female at birth personer faktiskt delar. Och det håller jag ju med om. Liksom. Det är klart att det är så, men för mig utesluter inte ett sånt erkännande att också erkänna genus, alltså, alltså genusteori generellt, eller liksom transpersoners existens. Men nu börjar Haggar i skrivna, hon författaren är ju också väldigt, alltså hon är ju turf liksom. Halva boken handlar om hur jävla arg hon är på unga feminister. Liksom.
Det är som en brittisk Marianne Lindberg de Geer.
Ja, variant. Du, jag tänker på, apropå det här, du nämnde någonting intressant i något samtal vi hade om det här med liksom någon form av tolkningen av materialism som jag tycker går att applicera väldigt mycket här. Att det är någon form av, eller du kan få sammanfatta vad du sa kanske, så att jag inte felciterar det här. Ja, jag tyckte att det var intressant.
Jag satt i en panel med bland annat Nina Björk liksom, som hävdar att hennes vänster är den materialistiska, och materialism är att ta hänsyn till biologi som en realitet, att det är det som är materialism. Men någonstans ser jag det här som att det har skett ett hegemoniskifte. Och vi kan se, i slutet av 80-talet, början av 90-talet kunde man se en svängning till nyliberalismen. Där någonstans även Socialdemokraterna, även delar av vänstern tvingades förhålla sig till nyliberalismens sätt att bedriva politik. Man kunde bedriva rättigheter, ställa krav på rättigheter, få individers erkännande. Identitetspolitiken kunde blomstra under de åren. Men det var ju även utrymme liksom för postmodern, poststrukturell teori, liksom queer-teori. Och nu går vi igenom en slags konservativt skifte där många gamla 68-vänster ser det här som sin sista strid, men nu har de kommit ut istället som biologiska essentialister, liksom att det är, de har hamnat i en särartsfeminism, att det är liksom feminismen bygger på kvinnan, det här subjektet som är biologiskt förankrat, och det att det är, vi kan bara liksom, vi måste ta hänsyn till den biologiska realiteten, att det är bara två kön. Man har alltid det här mantrat, men vad är en kvinna då? Så här, vad är en kvinna? Det är så varje debatt ska liksom.
Lustigt nog liksom, aldrig vad är en man. Alltså det är, jag tycker det är väldigt intressant.
Ja, och det är ju någonstans är liksom andra vågens feminism, Simone de Beauvoir, det är liksom, man föds inte till kvinna, man blir det. Det är ju också att se det här kvinnoblivandet, att det är en process i det här blivandet.
Du socialiseras in i kvinnligheten. Liksom.
Och det är ju det hela genusbegreppet sen kommer ur, det är det hela queer kommer ur, det växer ur radikalfeminismen. Radikalfeminismen är också hur det här konstrueras, men nu är det liksom att se subjekt som förändliga, att se att de måste reproduceras hela tiden. Allt det där ses som postmodernt liberalt dravel som har förstört feminismen under 30 år. Och nu måste man reboota och gå tillbaks till det som var innan någonstans. Och då går vägen dit via biologin, och då kan man sitta som Agnes Wold och säga att hon är råfeminist som är mot genusideologin. Och det är också, verkar vara där liksom den här brittiska liksom turfkulturen liksom hämtar sina rötter i, liksom att den så här, tillbaka till, ja men tillbaka till rötterna feminism ser
de också, för att de har ju liksom, även om så här, jag fattar att det liksom också kan vara tufft att höra att så här, ja, men du, alltså du går liksom höger, du går fascisternas ärende nu, eller så här, du går höger extremisternas ärende. Jag tvivlar det starkaste på att det här är liksom, att det här nätverkandet emellan är liksom ett aktivt val så att säga för många feminister, alltså att det är ingenting som man har strävat efter. Men samtidigt så har man liksom starkt organiserade krafter högerut som amplifierar även framträdande feminister i det här. Och de vill ju ha, kanske inte de här följarna, men de vill åtminstone ha liksom amplifikationen som de kan erbjuda. Och så börjar man låna talepunkter och liksom, och internet är vad den är, att man vet liksom inte alltid ens varifrån det som stärker min tro ens kommer ifrån ursprungligen, för sån koll. Alltså man behöver vara liksom i princip lika nördig som ni två är i högerextremism för att kunna veta om någonting ens har startat liksom på ett högerextremt forum och sen sipprat ut i den allmänna samhällsdebatten.
Mm.
Och det, jag tror att det där är, även om liksom man inte vill kalla det för en allians, men liksom den korsbefruktningen kanske man kan kalla det för, den är skitfarlig för feminismen.
Ja, verkligen. England är ett bra exempel för att den här rörelsen är väldigt, väldigt tydlig där och väldigt stark där på många sätt. Och där kan man ju se precis den här typen av överlappningar sker hela tiden. Jag menar, inte fan hade Ivar Arpi velat bjuda in Agnes Wold till sin podd för ett år sedan.
Nej. Liksom.
Det hade inte, fanns ju inte på kartan.
Nej, jag tror inte att hon hade tackat ja till det för ett år sedan heller.
Men Ekis hade ju definitivt varit välkommen.
Ja, precis. Ja, men det kan jag tänka mig. Liksom. Men, och det finns ju någonting i det här som är, som du säger, det är jättefarligt. Och det är, alltså det är intressant också därför att den här rörelsen, liksom den radikala högerrörelsen har ju haft en svaghet i att man inte har kunnat nå ut till kvinnor.
Mm.
Alltså det har bara varit gubbar liksom. Mm. Och här har man ju hittat någonting tror jag. Där man känner att här kan vi få in kvinnor i rörelsen. Här kan vi visa att vi bryr oss om kvinnor. Fast man egentligen bara använder kvinnor som slagträ i en debatt som handlar om någonting annat egentligen.
Det här är strategier som är testade liksom. I USA, har det lyckats i Storbritannien, lyckats bra och nu är de i Sverige.
Men det där undrar jag, för att jag tänker Storbritannien, Sverige är väldigt likt Storbritannien på det här sättet. Sen så har vi Frankrike som är liksom vacklar lite, USA vacklar lite. Men som i Butlers bok, när hon beskriver den här antigenusrörelsen, så är det ju en högerrörelse världen över. Mm. Och den är väldigt kopplad till evangelisk kristendom i USA, till rysk-ortodox i Ryssland och till katolska liksom i Italien och även till viss del Frankrike. Alltså jag skrev en artikel om Giorgia Melonis väg till makten där. Att hon leder det gamla fascistpartiet nu, Italiens bröder. Men egentligen det som lyfte henne till makten var inte den fascistiska ideologin eller flörtande med fascismen. Utan det var flörtande med antigenusrörelsen, med family days, abortmotståndet. Att man, och där ingår ju någonstans så här, transmotståndet ingår i ett paket där liksom man ska förbjuda homoadoptioner, homoäktenskap, man ska, någonstans handlar det bara om att värna den heterosexuella kärnfamiljen, och att det har bildats en sån där strikt allians nu via de här Family Day och Heritage Foundation och alla sådana, så att det finns en konservativ fascism som baseras på antigenus som det centrala liksom just nu. Och då har ju också de motståndsrörelser som har blivit där, det är lite lustigt att jag och Eki skrev i Aftonbladet samtidigt, beskrev Spanien och Italien och vi beskrev samma rörelse, men hon beskrev det som en antitransrörelse och jag som en så här pro-transrörelse, det som kallas transfeminism och det som är en rörelse mot våld mot kvinnor och mot våld mot transpersoner. Att i Latinamerika, i Italien, i Spanien, de här
det är
samma förövare och det är samma religiösa system någonstans som slår mot det. Så att där har det blivit en alliansbygge, medan i Storbritannien och Sverige ses det här rörelsen mot våld mot kvinnor och RFSL, Pride, liksom ses som, alltså gång på gång i de här debatterna så kallar man ju dem för en lobby, liksom så här RFSL-lobbyn, liksom att det har hela det sättet att, och det, där tror jag liksom det skiljer sig att vi har den här märkliga alliansen som inte finns i Italien, Spanien, Latinamerika, liksom knappt i USA faktiskt finns den.
Liksom. Ja, jag undrar liksom om man skulle kunna härröra det till, för Lotta, du skriver den här texten om just, poängen du gjorde var väl lite grann där att det finns liksom ingen gemensam feministisk plattform i princip, alltså det var andemeningen.
Ja, men precis, någorlunda, sen kanske det mer var någon typ av så här nostalgisk liknelse. Mm. För jag, sen när jag började skriva mina första texter och liksom den första jag har socialdemokratisk bakgrund, men liksom den första politiska samtiden som jag började skriva i och som jag som var mina formativa år var ju just de här bangåren, FI-åren, när den här stora feministiska vågen gick genom Sverige, samtyckeslagen och så vidare. Och den var ju väldigt alliansbyggande liksom. Alltså, den var intersektionell, det var liksom antirasism, feminism och hbtq-frågor i en och samma röra, och alla hade rosa hår och dansade på 8 mars liksom. Men den verkar ju inte finnas kvar. Liksom. Mm. Och för mig är det en sån not. Och det har gått så jäkla fort.
Mm.
Att liksom, den kontrasten mot hur delar av kvinnorörelsen behandlar hbtq-frågorna. Och det riskerar ju att komma liksom, även delar av de antirasistiska liksom, frågorna. Sen säger inte jag att den rörelsen var långt ifrån perfekt. Mycket galenskap föddes på nätforum 2013. Mm. Men då var det så självklart. Liksom. Och då fanns liksom, forumplattformar. Det fanns, alla läste Bang. Liksom. Och Bang var självklart intersektionell. Mm. Det fanns liksom, nätforum. Vi pratade lite om det före du kom, Myra. Att det fanns liksom, levande nätforum och Instagram. Liksom, konton som samlade de här typen av unga personerna, mig inklusive, liksom, kring de här gemensamma frågorna. Allt det stendött. Mm.
Och det var ju det som Arpi och de radikaliserades mot.
Mm.
Och intressant nog var ju faktiskt Arpi en del av den rörelsen först. För han var med i de här första MeToo-uppropen och drev tala om det. Var han en av dem som var med och skrev texter om så här, vi måste tala om det här gråzonsvåldet, övergreppen i vardagen, liksom. Med Johanna Koljonen, och sen så svängde han liksom, gjorde en 180-gradig svängning.
Men jag undrar liksom om det är där man kan hitta det. Alltså för jag har tänkt på det där liksom, jag funderar på, är det där man kan hitta förklaringen till det här? Att, som du säger, så fanns det någon form av solidaritet mellan olika frågor, alltså solidaritet runt en intersektionell analys som av naturen liksom inkluderar alla de här. Och vad som händer är, för att vi har ett skiftande politiskt landskap, så har man ju attackerat de här delarna väldigt hårt. Alltså man har ju attackerat den här stora massan av blåhåriga näsringsfeminister. Mm. Ofta med rätta, liksom, för de var jättejobbiga, många av dem. Men så här, med mer liksom, verkligen splittrat den utifrån samma typ av ganska aggressiva attacker som man gör mot transpersoner nu. Liksom. Mm. Att det handlar lite om att söndra och härska. Och jag tror att det finns liksom det här är inte bara ett problem i den här frågan, utan jag upplever också att det var samma sak när vi fick ny regering och plötsligt har Sverigedemokraterna inflytande och alla så här civilsamhällesorganisationer som nu inser, så vänta, de kommer dra in vårt stöd, de kommer så här, nu måste vi ha ett nätverk, så vi måste nätverka med varandra, liksom, för vi har gemensamma intressen.
Mm.
Så man har kanske suttit lite för tryggt och säkert, man har kanske tagit sina demokratiska rättigheter för givna och suttit på sitt hörn. Liksom. Det är väldigt konstigt för mig till exempel att inte liksom, RFSU och kvinnojourerna verkar ha en närmare relation. För det känns som att deras frågor överlappar så mycket.
Mm. Mm.
Men att de är så, det finns säkert individer inom de här som rör sig mellan och sådär. Men att det blir någon sorts skyttegravskrig mellan dem känns väldigt konstigt.
De blev ju väldigt hårt anklagade också när porrdebatterna flög och vad heter de, Barnens framtid, barnbarn, den här porrkritiska organisationen som ju stort verkade som utifrån liksom journalistiska granskningar som har gjort av dem bygger på ganska mycket luft.
En grift liksom.
Ja, exakt. Och väldigt, väldigt, väldigt liksom, tveksamma argumentationer och forskningsstöd som överhuvudtaget inte existerar liksom, i relation till deras argument. Men de, S-kvinnor lyfte ju in deras argumentation rakt av och plötsligt var SSU och S-kvinnor för porrfilter.
Mm.
Och jag baxnade att jag sa, men det här är inte bra policy. Nej. Någonstans.
Nej, men det här, jag tänker liksom, de här grejerna hade inte kunnat uppstå, känns det som, om det fanns liksom någon form av samverkan mellan de här olika aktörerna som ju har jättemånga gemensamma intressen egentligen, i grunden. Materiella gemensamma intressen.
Det är både och. Alltså, Judith Butler, det är lite hennes slutsats i den här boken, att vi måste bli mycket bättre på att stärka allianser mellan de som angrips, så att vi blir starkare än de som angriper. Det är där hon kommer fram till. Men sen är det ju, kvinnorörelsen har ju alltid varit lidit av väldigt många stora interngräl. Det har aldrig funnits den här enande. Alltså de här stora kvinnoforumen som hölls för några år sedan, det blev ju enorma gräl där mellan ledande akademiska feminister i synen på nationen, i synen på om det finns en svensk kvinnohistoria som är unik, och liksom det sprack på det sättet att om man sitter med till exempel Anna-Klara Bratt som driver Feministiskt perspektiv, liksom så här, vilket hjältarbete hon gör och hela tiden få alla de där falangerna att skriva när man vet hur mycket liksom alla har huggit varandra i rygg i den, att det är liksom, ja, enhet är något som måste produceras, men det är också någonting som hela tiden är konfliktfyllt.
Liksom. Men jag tror att det finns liksom, alltså det som väl har monterats ner är liksom kontaktvägarna och mötesplatserna emellan i ganska hög utsträckning i Sverige, alltså i och med den auktoritära vågen. Sen liksom när kvinnorörelsen faktiskt samlas så är det ju kring olika sakpolitiska saker, alltså frågor, typ samtyckeslagen är det senaste exemplet, och där hade man ju också med sig RFSU och HBTQ-rörelsen för att man som sagt ofta har gemensamma intressen i själva sakpolitiken, åtminstone så är det i regel frågor som säger RFSU och RFSL inte ställer sig emot liksom. Men nu ser man ju i och med både liksom debatten om porrfrågan och det som sker nu, att liksom att framträdande feminister ju ifrågasätter finansieringen av RFSU, RFSL. Agnes Wold har varit ute och så här, men hur kan våra skattemedel gå till det där? Och då undrar man ju verkligen, så här, men vem tror du kommer att gynnas av att de här organisationerna skulle monteras ner och underfinansieras eller avfinansieras? Att inte bromsa sig där, liksom, att ha fått sådana skygglappar i den här debatten, att man inte ser den bredare bilden, det skrämmer mig faktiskt.
Ja, det är generella angrepp som pågår just nu, liksom. Både internationellt, liksom, att man inte sätter det i ett sammanhang, liksom, men hela den reaktionära våg som sker i alla reproduktiva kamper just nu, och även de kamper i Sverige för att nedmontera hela civilsamhället. Den sista frågan vi måste, det är också, hur mycket är det här en generationsfråga då? För att det, jag ser som Veckorevyn, ungdomsförbunden, de har ju backat upp RFSU, RFSL, liksom gått på den linjen, medan det är ju liksom en äldre del av kvinnorörelsen. Jag hade en vän som räknade på det här uppropet mot translagen, och han sa att men, snittåldern på de som skrev på, den var ju liksom en bra bit över 60 år liksom, på de som undertecknade den, liksom, över 70. Liksom, så.
Ja, men det har ju synts väldigt tydligt att det finns en hel del företrädare, alltså liksom 68 vänstermänniskor, andra vågsfeminister, sådär, som kanske främst som har krossat hjärtat på mig liksom, när de går ut och har helt superkonstiga åsikter, tycker jag, i den här frågan. Mm. Alltså som jag tycker är inkongruenta med den större analysen av världen som jag uppfattar att de normalt står för. Så jag tror absolut att det är liksom en fråga om ett generationsskift i någon mån. Kanske inte minst för att jag tror att yngre människor har större kunskap om det. Alltså, jag tror att chansen för att du ska liksom har träffat på eller liksom exponerats för, låter väldigt dramatiskt, men liksom har sett och har en personlig relation till någon form av könsöverskridande uttryck är nog mycket, mycket större som en ung person. Alltså oavsett om det är någon du följer på TikTok eller om det är att du tittar på RuPaul's Drag Race och ser folk liksom där. Alltså så här. Exakt. Det, jag tror att
det är ju där de säger, det är bara trender, övergångsperioder i ungens liv.
Men det är väl liksom ett hegemoniskifte också liksom som har börjat liksom i de senaste 10 åren. Alltså hur kulturen generellt och media har börjat behandla transpersoner till exempel. Och det finns väl, jag tror absolut att det finns en generationsklyfta mellan unga och äldre kvinnor specifikt. Och för att så här, unga kvinnor är sjukt progressiva. Och alla tittar på RuPaul's Drag Race. Den är liksom inte världens mest framgångsrika reality för intet liksom just nu, och har varit det de senaste 10 åren. Och kulturen som liksom som äldre kvinnor växte upp i var en kultur och en populär kultur som misstänkliggjorde transpersoner in i helsike. Så många kräkskämt som har gjorts liksom i, från Simpsons till liksom Family Guy till morgonsoffer liksom inför transidentiteter. Medan nu de senaste 20 åren så finns det mycket mer positiv media om liksom transpersoner som är positiv i meningen att så här, det är inte antingen äckel eller typ total misär, för det är liksom de två kulturuttrycken eller skildringen av transmänniskor i livet och i verkligheten som existerar tidigare, men nu finns det mycket mer bejakande, positiva skildringar. Transpersoner är icke-binära, är bara människor, de representerar sig själva på sociala medier, det har inte funnits tidigare, och naturligtvis bidrar ju där till att också forma tittarnas, det vill säga unga personers tankar liksom, om det här. Och det är någonting som jag tänker att liksom, en äldre generation egentligen inte blivit exponerad för.
Nej.
Utan de är uppvuxna i en annan kultur. Liksom.
Nej, för det där är jag verkligen med. Alltså, jag tror att i och med att det här var en sån enorm icke-fråga på många sätt, om du inte var en del av den communityn. Alltså jag vet hur många gånger jag har liksom tänkt att jag ska titta på någon gammal serie eller så, det räcker att gå tillbaka till typ 90-talet. Så bara, ah, det här var roligt, och så börjar man titta och sen är det så extremt transfobiskt. Och man bara, gud, jag kommer inte ihåg att det var så här liksom.
Nej, men även så här 2005, så här massa komedier, så här buddy cop komedier, alla har, alltså alla sådana filmer har någon typ av skämt där liksom en transperson drar det kortaste strået, eller att en kille råkar ragga quote on quote på en man. För att, vad heter den, 2.5 men, halva skämtrepertoaren är det här liksom. Mm. Så det är verkligen inte länge sedan, men nu har vi helt annan typer av liksom, inte bara så här, samhället är ju allt mer fragmenterat på grund av att allting är i ditt flöde och det är personaliserat på något vis liksom, eller algoritmestyrt och så vidare.
Jag tänker att det är lätt att inte reflektera över det liksom, vad man har formats av, vad ens syn har formats av. Så att, ja, jag tror att du har nog rätt om du antar att det är någon form av generationsfråga. Men det har ju väldigt mycket att göra med liksom, den omgivande kulturen. Så.
Och nu börjar det bli dags att avsluta. Ja. Och det är passande nog eftersom det ska ske ett fest, ett firande nu av den nya könslagen. Så.
Mm.
Ja. Springer vi iväg dit.
Precis.
Ja, tack så mycket för att ni ville vara med.
Tack själva.
Tack.